Vikten av spårning. Skriven av Kajsa Brundin och uppläst av mig, Sebastian Krantz. Prolog. Så var allt klart. Utrensat och städat för sista gången. Det var märkligt så annorlunda det såg ut. Tomt och ödsligt. Kliniskt rent. Som ett helt annat hus än det som under årens lopp fyllts med böcker och andra ägodelar som tidigare i ett hemmet dess så personliga prägel. Frans satte sig på en av de få packlådorna som återstod och betraktade dystert det kala rummet som han aldrig mer skulle få se. En epok av hans liv var definitivt över, mer slutgiltigt än när han för många år sedan stängde sin psykoanalytikerpraktik i Umeå och tillsammans med Anja flyttade hit till fjällstugan som byggdes ut till ett permanent boende. Stugan hade länge funnits i deras ägo där de ofta vistats under arbetsbefriade perioder året om. Så de hade verkligen känt till vad de gav sig in på och trots vänners avrådanden inte låtit sig hindras av praktiska obekvämligheter, avståndet till umgänge och till det som i staden räknades som kultur och civilisation. Ni kommer bli alldeles isolerade. Och tänk på kylan och allt arbete när snön väller ner. Och inte minst när den sen börjar smälta. Men vad vännerna inte kunde förstå var att kylan och snöröjningen sedan tidigare högst bekanta delar av livet inbegreps i den eftertraktade livsstilsförändring som de nu till fullo avsåg att förverkliga. Umgänget med vännerna hade heller inte blivit lidande. Tvärtom så skedde en fördjupning när man väl sågs tack vare den längre tid som fanns till förfogande eftersom man måste övernatta och därmed kunde umgås mer avslappnat. Det var med andra ord inget de någonsin ångrat. Inte ens efter Anjas död hade Frans hyst några tvivel om att bo kvar i huset som trots fjällvärldens relativa isolering och vädernyckfullhet ingett en sån harmoni och med tiden blivit en del av honom själv. Vid Anjas död hade de båda sönerna redan flyttat utomlands och trots att han saknat både dem och henne så hade han funnit livet värt att levas endast där. Han hade älskat det bastuförsedda huset med den öppna spisens och vedkaminens sprakanden på vintern. Han hade till och med älskat ensamheten och tystnaden trots de första årens outhärdliga saknad efter Anja. Det hade känts som om tystnaden var det enda som med tiden skulle kunna läka. Och det som behövdes för att hon skulle kunna ta sig fram till honom i hans nattliga drömmar med kloka kommentarer, tröstande ord och råd. Även om man visste att det var han själv som i sitt dvalliknande tillstånd omedvetet skapade henne, så kunde han inte låta bli att halvt om halvt hänvisa till henne, både inför sig själv och sin gode vän Gustav, som bodde en bit bort och som en gång i tiden bidragit till förvärvandet av fjällstugan. Nu var han färdig med alltihop. Det kändes verkligen märkligt att ha kommit till den här skiljevägen där livet än en gång skulle få en vändpunkt. Denna gången emellertid inte lika självvald och med ett tvärare kast än någonsin tidigare i det vuxna livet. Kanske var det också först nu som han var redo för det. Det som också inbegrep Anja. Och kanske hade allt som nu inträffat krävts för att hon enbart skulle kunna bli ett minne och slutligen accepteras som död. Hans psykoanalytiska yrkesutövande var för länge sedan över. Likaså hans regelbundna verksamheter som lärare och handledare. Men han hade därefter åtagit sig enstaka konsultationer, stödsamtal och kortare psykoterapisekvenser där hans tidigare yrkeserfarenheter varit till god hjälp, även om det nu inte rörde sig om fleråriga, regelbundna psykoanalyser och psykoterapier. Han hade också sedan lång tid tillbaka egenskap av psykologisk...